Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Shared Prosperity in a Fractured World är en sakprosabok om politisk ekonomi skriven av Harvard-ekonomen Danny Rodrick. Boken undersöker hur tre kriser hänger ihop: klimatomställningen, den pressade medelklassen och fattigdomen i låg- och medelinkomstländer. Rodrick menar att traditionell ekonomisk politik ofta behandlar dessa mål var för sig och därmed skapar nya konflikter. En ensidig frihandelspolitik kan till exempel försvaga lokala jobb, medan industripolitik utan klimatperspektiv kan låsa fast utsläppsintensiv utveckling. Hans syfte är inte att erbjuda en universell modell, utan att formulera en mer praktisk ekonomi för en värld där internationellt samarbete är begränsat och nationella intressen blivit starkare. I centrum står produktivism, ett synsätt där politikens uppgift är att höja produktiviteten och skapa goda arbeten, snarare än att bara maximera handel eller totalproduktion. Boken riktar sig till läsare som vill förstå varför äldre globaliseringsidéer inte längre räcker och vad ett mer inkluderande alternativ kan innebära. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, tre mål måste förenas: klimat, demokrati och fattigdomsminskning. Rodricks utgångspunkt är att klimatpolitiken, demokratins stabilitet och global fattigdom inte kan lösas som oberoende frågor. Klimatåtgärder kräver en snabb övergång till renare energi och teknik. Demokratin behöver en ekonomisk grund i form av stabila jobb och en medelklass som upplever att systemet fungerar. Fattigdomsminskning kräver i sin tur att människor får tillträde till mer produktiva arbeten och högre inkomster. Problemet är att politik ofta prioriterar ett av dessa mål på bekostnad av de andra. Åtstramning eller billig import kan gynna vissa ekonomiska mått, men samtidigt bidra till regional arbetslöshet och politisk misstro. Industrialisering kan ge tillväxt, men också öka utsläppen om den bygger på fossil energi. Rodrick beskriver därför en trilemma liknande spänning mellan välstånd, demokrati och hållbarhet. Hans poäng är inte att avvägningar försvinner, utan att de kan hanteras bättre genom politik som letar efter gemensamma vinster. Gröna investeringar kan exempelvis förena utsläppsminskningar med nya arbetstillfällen. För svenska läsare är resonemanget relevant i en ekonomi där klimatinvesteringar, regional utveckling och social sammanhållning ofta diskuteras tillsammans, men ändå styrs genom olika politikområden. För det andra, produktivism ersätter idén att marknaden ensam ska styra utvecklingen. Bokens centrala alternativa ramverk är produktivism. Rodrick använder begreppet för att flytta fokus från en ekonomi där avreglering, kapitalrörlighet och handelsöppenhet ses som mål i sig. Istället frågar han hur samhället kan göra fler företag och arbetstagare produktiva och hur produktivitetsvinster kan kopplas till bredare välstånd. Det kräver offentlig politik, men inte en stat som på egen hand bestämmer varje investering. Rodrick betonar samarbete mellan myndigheter, företag, lokala aktörer och arbetskraft. Staten ska hjälpa till att lösa samordningsproblem, stödja lärande och pröva insatser som kan skalas upp när de fungerar. Detta ligger nära erfarenheter från svensk näringspolitik, där utbildning, infrastruktur, forskning och omställningssystem länge har setts som komplement till marknaden. Skillnaden är att Rodrick lägger större vikt vid platsbundna försök och på arbeten för grupper som inte automatiskt gynnas av högteknologisk tillväxt. Produktivism innebär alltså inte bara högre produktion per arbetad timme. Det handlar om vilken typ av produktivitet som byggs, vem som får del av den, om tekniken stärker människors arbete eller ersätter det. Ramverket är därför både ett tillväxtargument och en kritik av ekonomisk politik som bedömer framgång allt för snävt. För det tredje, tillverkningsindustrin är inte längre den säkra vägen från fattigdom till välstånd. Rodrick ifrågasätter den klassiska utvecklingsmodellen där fattiga länder flyttar arbetskraft från jordbruk till exportinriktad tillverkning. Historiskt har industrin ofta erbjudit högre produktivitet, möjligheter att lära genom produktion och jobb för människor utan lång utbildning, men förutsättningarna har förändrats. Automation, robotik och digital produktion minskar behovet av stora grupper lågavlönade industriarbetare. Samtidigt gör industrins klimatbelastning en fossilintensiv industrialisering mindre hållbar. Det betyder inte att tillverkning saknar betydelse, utan att den inte längre kan betraktas som en universell utvecklingsstege. Rodrick pekar istället mot tjänster som kan ta emot mycket arbetskraft, från vardagliga företagstjänster till handel, omsorg och andra lokala verksamheter. Den avgörande frågan blir hur dessa arbeten kan bli mer produktiva och bättre betalda, eftersom många tjänster annars präglas av låg lön och osäkra villkor. Politik kan bidra genom utbildning som kombineras med företagsutveckling, bättre teknik, tillgång till finansiering och lokala nätverk. För länder i det globala syd är detta en krävande omställning eftersom tjänster ofta är mindre lätta att exportera än industrivaror. Rodrik argumenterar ändå för att utvecklingspolitiken måste utgå från dagens teknik- och klimatvillkor, inte från en historisk modell som kanske inte längre går att upprepa. För det fjärde, medelklassens trygga arbeten blir ett försvar för den demokratiska ordningen. I Rodriks analys är medelklassen inte bara en inkomstkategori, utan en bärande del av demokratins sociala grund. När människor kan räkna med arbete, rimlig lön och möjligheter att förbättra sina liv blir det lättare att upprätthålla tillit till institutioner och politiska kompromisser. När sådana förväntningar bryts, särskilt i tidigare industriella regioner, kan missnöje istället ta form som misstro mot eliter, fientlighet mot öppenhet och stöd för auktoritära lösningar. Han kopplar därmed ekonomisk otrygghet till den politiska backlash som följt på hyperglobalisering och snabb teknisk förändring. Svaret är enligt Rodrik inte att stoppa all handel eller teknik, utan att forma ekonomin så att fler får del av utvecklingen. Artificiell intelligens och annan ny teknik bör exempelvis användas för att göra anställda mer kapabla och produktiva, inte främst för att ta bort deras arbetsuppgifter. Det är en viktig skillnad mellan arbetsförstärkande och arbetsersättande innovation. För Sverige, med starka institutioner men också tydliga regionala skillnader och omställningstryck, ger argumentet en påminnelse om att arbetsmarknadspolitik inte enbart är socialpolitik. Den är också demokratipolitik. Goda jobb skapar inte automatiskt demokrati, men Rodrik ser deras frånvaro som en växande risk för demokratisk stabilitet. Slutligen, lokala och nationella initiativ kan driva klimatarbetet när globala avtal inte räcker. Rodrik är skeptisk till tanken att klimatfrågan enbart kan lösas genom ett heltäckande globalt avtal. Han ser internationell samordning som önskvärd, särskilt för finansiering och teknikspridning till fattigare länder, men menar att geopolitik och nationella intressen ofta bromsar den typen av lösning. Därför betonar han så kallade näst bästa lösningar, där städer, regioner och stater agerar även när världen som helhet inte gör tillräckligt. Klimatpolitik kan bli politiskt mer hållbar om den kopplas till synliga nyttor, som billigare ren energi, nya företag, robustare försörjning och lokala jobb. Det handlar om att skapa incitament för företag att investera i utsläppsminskande teknik, inte bara om att straffa utsläpp. Samtidigt kräver denna ansats tydliga mål, uppföljning och beredskap att avsluta program som inte fungerar. Rodrik framhåller även att fattigare länder behöver klimatstöd för att kunna välja en grönare utvecklingsväg utan att bära en orimlig ekonomisk kostnad. Perspektivet skiljer sig från både passiv marknadstro och en väntan på perfekt global enighet för ett land som Sverige, där kommuner, energibolag, industri och stat redan samverkar kring elektrifiering, ligger bokens praktiska ton nära tanken att lokala experiment kan komplettera internationella åtaganden. Sammanfattningsvis, shared prosperity in a fractured world passar särskilt väl för politiker, tjänstepersoner, ekonomer, företagsledare, studenter och samhällsintresserade läsare som vill förstå sambanden mellan arbetsmarknad, utveckling, globalisering och klimat. Den är också relevant för den som upplever att debatten allt för ofta ställer klimatambitioner mot jobb eller nationell handlingskraft mot internationellt samarbete. Rodriks viktigaste intellektuella bidrag är att han vägrar acceptera dessa motsättningar som fasta naturlagar. Han visar istället varför de har uppstått genom politiska och ekonomiska vägval och varför andra kombinationer är möjliga. Boken utmärker sig bland samtida böcker om global ekonomi genom sin konkreta mellanposition. Den försvarar varken den äldre modellen av obegränsad hyperglobalisering eller en enkel återgång till protektionism och nationell isolering. Istället argumenterar den för ett handlingsutrymme där nationer kan bygga produktiva, gröna och mer inkluderande ekonomier, samtidigt som de samarbetar där samarbete faktiskt behövs. Tyngdpunkten på tjänstesektorns produktivitet är särskilt betydelsefull eftersom många utvecklingsskildringar fortfarande behandlar industrin som den självklara vägen framåt. Läsaren får inte en färdig manual och flera förslag kräver politisk kapacitet som saknas på många håll. Men boken ger ett användbart sätt att bedöma politik, fråga vilka jobb den skapar, vilka grupper som gynnas, om den samtidigt klarar klimatets gränser. Om du vill stödja Daniel Rodrik, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!